Det är måndagen den 19 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det ryska anfallskriget mot Ukraina har snart pågått i 10 månader. Men det känns som alldeles nyss som vi vaknade upp den här morgonen och hörde att det vi längsta hoppades på inte skulle ske hade skett. Sedan dess har rapporteringen om kriget erbjudit sorg, fasa och förtvivlan över offren och den kränkning som Ukraina och dess folk utsatts för. Men också hopp hämtat från den motståndskraft som funnits. Ukrainas folk har genom sin tapperhet och sin beslutsamhet vänt kriget och börjat driva fienden ut ur landet. Men mycket återstår ännu och utgången är fortfarande oviss. Ingen vet hur stora offer det kommer krävas innan Ukraina åter är fritt. En som noga har följt kriget under dessa 10 månader är Nils Bildt. Han är företagare och entreprenör, civilekonom med mångårig affärserfarenhet från Ryssland samt överste i reserven. Bland annat har Ledarsidans läsare kunnat följa hans analyser och rapportering i ett antal artiklar hos oss under 2022. Och nu har han också skrivit en bok om detta som heter Putins krig och ges ut av tankesmedjan Fri Värld. Och den har precis kommit ut nu lagom till jul. Varmt välkommen hit, Nils Bildt.
Tack ska du ha.
Jag ska bara kort fråga, den här boken, bakgrunden till den, hur kommer det sig att du har bestämt dig att samla dina tankar och analyser till en bok?
Ja, det ska jag tacka er för. Den första ledaren och de efterföljande blev ju väldigt uppmärksammade därför de var så, hade en sån ton och en sån saklighet och att de rönte mycket stor uppmärksamhet enligt er själva. Mm. I slutet på sommaren så var det ett antal renommerade personer som ville att jag skulle hålla föredrag. Och då tog jag och läste mina ledare och sa, man kan ju inte läsa liksom ledarna. Och då lyfte jag upp det hela och då såg jag så att säga vändpunkten, den tidiga vändpunkten. Jag såg faserna, jag såg varför ukrainarna var bättre. Jag gjorde ett antal utfästelser om så att säga, den närmaste framtiden och skisserade ett antal scenarier framöver. Sen lästes den av ett antal väldigt kvalificerade bedömare. Och då beslöt jag att gå vidare och då frågade jag broder Karl om han vill skriva en inledning, vilket han har gjort. Mm. Och sen kommer den operationsanalytiska delen som jag står för. Och så kommer Gunnar Hökmark som bland annat leder måndagsrörelsen med en avslutande kläm. Och den förläggs nu och säljs via Fri Värld.
Just det. Men om vi ska ta och jag tänkte vi ska börja gå igenom det som har skett någorlunda kronologiskt. För jag tror att alla som lyssnar kommer ihåg mycket men kanske inte allt av det som skedde. Kriget bröt ut den 24 februari. Kan du berätta den ryska planen för kriget, så här 10 månader efteråt, vad vet vi om den? Vad förväntade sig den ryska krigsmakten skulle ske när de väl anföll?
Vi vet den, därför de glömde exemplar av den när de var i Kiev. Och den byggde på att de skulle bli välkomnade. De hade med sig paraduniformer för segervarianten. Den byggde på att ukrainarna skulle ge upp. Den byggde på att EU skulle vara försvagat och inte agera och att NATO inte skulle agera. Och att de på 3 till 5 dagar med ett raskt anfall rakt mot Kiev med luftlandsättningen på Hosmopel skulle in och likvidera Zelensky, tillsätta en marionett och landet skulle falla samman i bitar och sen skulle det vara över. Det var planen. Mm. Men den innehöll inga omslagspunkter, vad händer om det inte lyckas eller någonting sånt där, utan den byggde enbart på denna föreställningen. Mm.
Så blev det ju, tack och lov, som bekant inte. Och i boken förlägger du en vändpunkt väldigt tidigt i processen, att redan den 26 februari på krigets tredje dag så kan man då förstå att det här gick inte som det skulle. Vad är det som sker då? Vad är det första man ser när man, vad är det första som gör att man upptäcker att det här kommer inte gå som ryssarna har tänkt sig?
Som svensk officer har man studerat Sovjetunionen och den ryska krigsmakten väldigt väl. Och vi har haft en för hög uppfattning om deras förmåga och det visade sig redan den andra dagen då det är ett av deras absoluta elitförband, den 76:e luftlandsättningsdivisionen från Pskov, inte lyckades ta flygplatsen norr om Kiev som försvarades av ordinarie reguljära förband. Och det här skulle enligt all erfarenhet och praxis inte lyckats för ukrainarna, men de gav ryssarna rejält på tafsen och då fick de inte iväg de här likvidationsgrupperna till och ta bort Zelensky. Och sen så trodde ju även amerikanerna och alla trodde ju att det här klarar inte Ukraina av. Så Biden eller vem det nu var ringde ju till Zelensky och sa, vi kan skjutsa ut där. Då sa han, I want ammunition, not the ride. Mm. Och det galvaniserade motståndet. För liksom stannar han och ger guts i folket så stannar folket och försvarar landet. Det var den andra viktiga skälet. Och det tredje var ju att USA då sa, ja men om du stannar och tror på det hela och har varit framgångsrik här i försvaret, då satsar vi på dig. Och de har ju committat oerhört mycket och det har många andra också. USA har ju committat $39 miljarder och vi har gjort betydande ansträngningar och många andra med oss såklart för att hjälpa dem.
Mm. För det är ju någonting som man tidigt sa under kriget, vilken betydelse moralen har och motivationen hos både civilbefolkningen och de stridande förbanden. Och där har ju Ukraina överträffat allas förväntningar egentligen. Och det kunde, ja, hur tänkte du innan kring detta? Kom det som en överraskning för dig att den här moralen fanns? Eller är det någonting som brukar ske när ett land blir angripet? Vad vet vi om det?
Ja, alltså det sägs ju att moralen förhåller sig till massan som 10-1 och det har vi verkligen sett här. Det var nog en överraskning att den skulle vara så stark, men de försvarar ju sitt land, sin familj. De vill inte bli deporterade eller våldtagna eller de vill ha värme och frihet och sin vardag som har haft. Och såklart det är en otroligt mycket starkare drivkraft än att vara ditkommenderad till ett land som de inte känner till och ett krig som de inte har en aning om. Mm. Så det har vi har inte värderat. Vi har mer tittat på för att säga, antalet stridsvagnar och inte betingelserna runt omkring och vilka som sitter i dem.
Just det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sen det som sker då under våren, det är ju då att det pratades mycket om offensiven mot Kiev då som den misslyckades markoffensiven helt enkelt också. Och då var det ju tal om att det var långa kolonner av ryska fordon som så småningom stannade helt enkelt och logistiken bröt samman så småningom. Och Ukraina lyckades då helt enkelt nedkämpa det här anfallet i norr. Finns något ytterligare att säga om det? Vad var det som var nyckeln till Ukrainas framgångar där?
Massor, det var ju tjällossning. De kunde bara köra på vägarna och vägnätet är ganska glest i nord-sydlig riktning så de var tvungna att hålla sig på 5-6 vägar. Och de kunde inte bredgruppera i terrängen så att ukrainarna kunde ju bland annat tack vare pansarvärnsvapen stoppa täten och stoppa där bak och sen så klippte man till i mitten. Det var väldigt stor betydelse för den inledande framgången. Sen var ju ryssarna utrustade eller organiserade i bataljonstidsgrupper och de kan ha bara förmåga att slåss i 3-5 dagar utan underhåll och max framrycka 20 mil. Och sen är de beroende av underhåll och det fanns på armékorsbasis, det vill säga långt bak i Ryssland. Så logistiken klappade ihop för dem efter de här 5 dagarna och de blev ju då stående och därmed mycket tacksamma mål för ukrainska motanfall från vägarna och in i byarna. Och byarna är oftast avlånga så man kunde göra stridsvagnsfällor in i byarna. Det var en katastrof för ryssarna och en otrolig framgång för ukrainarna.
Visste vi det inom så att säga krigskunskapen att den här typen av mekaniserade anfall kunde brytas med hjälp av pansarvärn och lätt infanteri och den typen av vapen som de bär?
Oh ja, det är precis som finnarna gjorde i finska vinterkriget och det är precis som vi förberedde försvaret i övre Norrland. Så det är mycket väl gjort. Det är en framgångsrik strategi och taktik.
Mm. Sen när vi har sett amerikanska krig de senaste decennierna så vet vi ju att luftdomänen har varit väldigt viktig och USA har ju alltid lyckats erövra herravälde där. Det har ju inte lyckats för någon deras sida i Ukraina vad vi vet utan alla som flyger gör det på egen risk eller på att säga, men det är farligt för alla flygplan helt enkelt. Vad betyder det att Ryssland aldrig erövrade luftherravälde? Var det någonting man hade räknat med tror du eller vad tänker du om det?
Jag tror för det första de räknade med att det skulle vara över innan ens man behövde etablera luftherravälde. Det här skulle vara snabbt, pang och så var det klart. Nu blev det inte så. Och flyget var inte särskilt engagerat i själva förberedelserna heller, utan kom in så att säga 5 över 12. Det anmärkningsvärda är ju att såväl ryssarna som ukrainarna har exakt samma flygplan. Flygprestanda, bomber, allting sådär. Men ukrainarna är ju mycket bättre. Tack vare att de har luftvärn på marken och de har bättre stridsledning och bättre underrättelseläge. Så ryssarna lyckades inte etablera luftherravälder. Och det finns aspekter på den här krigföraren av teknisk karaktär som är mycket hemlig, som vi inte förstår. Men de ryska flygplanen har ju åkt omkring med liksom amatörmässiga GPS-er. Mest sannolikt på att deras egna inte kunnat ge värden. Radarn har inte fungerat. Och jag tror att det finns en västlig teknologiövertag som ukrainarna har fått del av. Som har gjort att de ryska piloterna är ju så rädda att de flyger inte över Ukrains territorium, utan över eget territorium så fäller de sina robotar och så vänder de hem. Och utan luftherravälde, när kriget som har utvecklats på det här sättet, så har ryssarna inga förutsättningar för att vinna, utan det är ukrainarna som dominerar utrymmet över sin eget territorium, med undantag för robotarna, än så länge. Mm.
Samtidigt så sker ju också krigshandlingar i öster, där ryssarna utgår från sina positioner då, som man redan hade en bit in i Ukraina. Vad finns det att säga om den delen av kriget? För här går ju ryssarna också fram en del i början. Vad sker på den fronten?
Nu?
Nej, jag tänkte det under våren.
Nej, de tryckte ju på att vara framgångsrika även i öster och framförallt i söder. Mm. Så de var ju inledningsvis framgångsrika mot Kiev tills det blev ett fiasko. De var ju väldigt framgångsrika i söder, men det var ett stort fiasko att de inte lyckades ta Odessa. Och sen så tog de positioner och ryckte fram även österut mot Luhansk. Mm, just
det. Sen så går sommaren och sen så då vet vi att de ryska förlusterna är mycket stora. De är stora på båda sidor i kriget naturligtvis. Vad vet vi om de ryska förlusterna hittills? Ja, det är lätt att nämna siffror och sådär, men för att sätta dem i proportion, hur mycket är det av den inledande ryska styrkan som idag inte finns kvar?
Man bedömer att det var ungefär 130 000 som deltog i själva anfallet in i Ukraina. Och man bedömer på ganska goda grunder att ryssarna har förluster på bortåt 90 000 man. Och givetvis är det tyvärr också väldigt många ukrainska liv som har gått i spill. Så att en betydande del av de inledande ryska förbanden är utslagna. För med sådana förlustsiffror så har man ingen slagkraft kvar.
Och utslagna då betyder att de inte kommer kunna återuppstå på ganska lång tid?
Ja, nu fyller man ju, alltså utslagna innebär att om det står en pluton med 20 så är det kanske på morgonen bara 5, 6, 7, 8 som står där, och det går inte. Utan du måste fylla på med nya. Och nu har man mobiliserat och då fyller man på med de tobrummen. Och sen har man ju dessutom säkrat upp efter fiaskot i Cherson, när man fick liksom dra sig tillbaka, så fick man ju en mer lättförsvarad linje vid Dnieper. Och många av de förbanden har dragits ur och bildar nu en strategisk reserv. Och så tillför man ett antal nymobiliserade. Så just nu så skapar man en strategisk reserv för att kunna genomföra någon typ av motoffensiv någonstans, antingen i Donbass eller med eller utan Belarus stöd norrifrån ner mot Kiev under vintern.
Just det. Vi ska återkomma till de här framtidsprognoserna. Jag ska bara hålla mig lite kvar till det som har skett här. Vi talar då alltså om 90 000 när det gäller då manskap. Av de stridsvagnar och artilleripjäser och alla andra maskineri man behöver för att bedriva krig, hur mycket har ryssarna förlorat där och i vilken mån kan man ersätta det?
Ja, som stridsvagnssoldat brukar jag ha koll på stridsvagnarna, och det är ungefär 2900. Och det är den största andelen av de moderna stridsvagnar de har. Nu uppträder de med stridsvagnar från gamla lager från 60- och 70-talet. Och hur många sådana man har, de har ju haft 20-30 000. Hur många de kan få ordning på dem, det vet jag inte. Men huvuddelen av den avancerade, moderna, militära vapnen är så gott som förbrukade idag.
Mm. Vet vi någonting om Rysslands förmåga att ersätta det här med nya apparater helt enkelt?
Rysk avancerad industri är helt beroende på komponenter från väst. Man har till exempel inga kanonsvarvar för tyngre kanoner. utan det är västtyska som man har, som är beroende av underhåll och sådär. Och de flesta raketer och avancerade material eller attackhelikopter eller flygplan, de bygger på komponenter från väst. Och med de sanktioner som nu finns så begränsas ju möjligheterna till att för reservdelar och till att bygga nya. Och sen finns det ju givetvis smugglarländer som Iran, och det finns ett antal andra som jag inte behöver nämna som försöker förse dem med dem, och man jobbar ju strategiskt med det. Men jag tror att långsiktigt så stryps möjligheterna ganska ordentligt för dem att tillverka kvalificerade material, för de har väldigt svårt att få tillräckligt långa så här produktionsbatchar av integrerade kretsar som är identiskt likadana, och då fungerar inte underhåll och systemen som avsett i en industriell stor drift.
Sen efter sommaren så överraskade ju då världen, Ukraina-världen med att, eller överraskade i alla fall mig med att gå till offensiv, mycket framgångsrikt, och man tog tillbaka väldigt mycket territorium. Och det var väl runt Charkiv, ifall jag minns rätt.
Ja.
Vad var det som hände där, och vad var nyckeln till att Ukraina lyckades ta tillbaka så mycket territorium då?
Ja, för det första kan jag backa. Jag trodde ju när de satte igång med den här första offensiven i Donbass i början på april, så sa jag, ja, det här kommer de hålla på med till mitten på maj. Och egentligen vill ju Putin skulle vara till 9 maj. Mm. Därför du orkar inte planera en offensiv logistiskt underhåll och allting sånt där mer än 45 dagar eller 50 mil framåt. Men det gick ju liksom hela maj, det gick hela juni, det gick hela juli. Mm. Och det gick ju hela augusti. Jag tänkte, vad är feltänket? Men sen klappade de ju igenom. De var ju helt slut i augusti. Och det sammanföll då bland annat med det här tillförseln av amerikansk artilleri och sånt där. Sen finns det en mycket intressant aspekt. Det kallas på militärtekniskt språk att operera på de inre linjerna. Alltså fronten ser ut som en halvmåne. Och diameter från norr till söder ungefär 50 mil. Men för de som ska vara på ytterkanten och åka runt omkring från norrdelen till söderdelen så blir det kanske 80 eller 120 mil beroende på vägnätet. Och Ukraina sa ju mycket listigt så att nu ska vi anfalla i söder mot Cherson. Nu ska vi ta tillbaka Cherson. Och då omgrupperade ju givetvis ryssarna till Cherson. Och det var ju förbanderna som stod uppe i Charkov i norr. Och sen vips så vände ju Ukraina och gick norrut och anföll. Och hade enorma framgångar. Först i Charkov och sen så i Lyman. Och tog betydande, alltså den största leverantören av utländskt material till Ukraina av sina stridsvagnar och kanoner. Det är faktiskt Ryssland själva i form av det som Ukrainarna har tagit.
Mm, ja, just det. Ja, vi kanske ska prata lite om det. Det västerländska stödet i form av olika saker. Ja, kan du bara översiktligt, vad är det som Ukraina har behövt mest och vad är det de har fått från väst? Och är det någonting man inte har fått som man behöver?
Ja, det har ju talats mycket om det här långskjutande artilleriet, och det är ju fantastiskt. Mm. Alltså på 9 mil kunna sätta 2x2 meter. Och man har ju gått på ledningsplatser, man har gått på ammunitionsförråd, man har gått på oljeförråd, man har gått på viktiga vägar och trasat sönder de ryska förbanden. Men vi ska inte bortse från det insats som Sverige gjorde med granatgevär och pansarvärnsrobotar i början. Sverige skickade ju 15 000 sådana på mycket kort tid. Jag visste inte vi hade så många. Och de har en utbildningstid på 30 sekunder. Och de träffar. Och sen fanns det ju av engelsmännen motsvarande, så var ju 35 000 sådana som skeppades. Och jag tror ungefär 10 000 ryska fordon åtminstone strök med. Så det har varit väldigt väsentligt. Nu kommer vi till en sak, och där är jag lite upphetsad. För här sitter vi nu i Sverige i vår stugvärme och gör prioriteringar över vad de behöver. Och säger vi nu när vi ser att det är lite kallt och förfärligt på grund av de här luftbombningarna. Nu prioriterar vi luftvärnssystem. Men det är ju ett byråkratiskt tankesätt. Det är inte fråga om prioritera. De behöver luftvärnssystem. De behöver artillerisystem. De behöver mycket mer. De behöver mycket, mycket mer. För att de försvarar ju det som vi har och tar för givet här. För närvarande försvaras ju Sverige bäst vid Dnepr. Så jag förstår mig inte på varför inte vi skickar mer. Och till exempel av våra avancerade artillerisystem som har diskuterats mycket, som kallas Archer.
Mm. Precis. Och vi tydligare där, det skulle komma till verklig nytta i Ukraina om de fick tillgång till svenska artillerisystemet Archer.
Ja, och backar vi bandet om vi hade lyssnat fullständigt på vad de sa i somras och gett dem det som de då begärde, så hade de nu varit kapabla att så att säga ha en ytterligare en motoffensiv rakt i söder och går ner mot den Azovska sjön och i stort sett splittra den ryska armén i två. Och det hade nästan varit en de facto kollaps av den ryska armén. Så att vi har varit militära misstag stavas oftast för sent och för lite, och vi bör för deras och vår skull satsa mycket mer och mycket fort. Mm. Samtidigt som vi behöver förbereda oss för att det kan bli värre innan det blir bättre.
Just det. Ytterligare en fråga jag tänker kring det här. Den här mobiliseringen som då Ryssland drog igång under hösten för att fylla på luckorna i leden. Vad vet vi om den? Hur väl har den lyckats och vad är det för typ av manskap man har fått in då?
Man har ju medvetet valt att inte kalla in ungdomar eller vuxna från politiskt viktiga områden som där misstron mot kriget skulle kunna växa, nämligen Sankt Petersburg och Moskva. Så man har ju huvudsakligen överproportionellt tagit in folk från mer asiatiska republiker och långt bort. Där utbildningsnivån och kulturnivån är avsevärt lägre, men där de politiska effekterna av ett eventuellt missnöje mot att bli inkallad är lägre. Det saknas ju oerhört mycket material. Men vi kan nu efter några månader konstatera att nej, men nu pågår i alla fall viss utbildning. Man fyller på i gamla förband, man bygger upp nya förband, man har lyckats sätta upp bevakningsförband för att täta de hål i fronten man hade längs den här långa fronten. Så långsamt och metodiskt så bygger man upp kapaciteten. De har ju sagt att under ungefär 150 000 man har man nu så att säga som i mer eller mindre är engagerade av de här 300 000.
Har man tillräckligt med befäl för utbildning?
Nej, det har man inte. Det här kriget har ju varit otrolig åtgång på ryska officerare som har på grund av bristande kommunikation fått bege sig fram till fronten för att göra det som de lägre befälen sa var omöjligt att göra. Och effekten av det har blivit att de ryska högre befälen har strukit med också. Så man har brist på duktigt befäl och instruktörer.
Mm. Jag ska ta och titta lite framåt. Innan vi började podda så pratade du del om att den ryska reträtten då, som skedde tidigare under höst från Cherson, att den genomfördes under att den lyckades förhållandevis väl, att man fick loss sina trupper därifrån. Hur gick det till och vad betyder det för fortsättningen?
Ja, de satt ju i ett absolut hopplöst läge. De satt ju på den ena flodstranden och det var väl en 15 mil gånger 8 mil stort område runt staden Cherson. Och när man med så här precisionsartillerit slog sönder de här viktiga Antonovskibron så fanns det bara en bro, det var den här, så här dammvallen. Och så byggde, och därmed så kunde man räkna ut, de får inte in tillräckligt med underhåll. Trots att de byggde pontonborar och sånt där, det var bara räkna på klockan innan de inte har tillräckligt med ammunition och mat och drivmedel. Och jag sa lite kaxigt att det före 1 november så kommer de var tvungna att lämna. Det höll de ut till den 14, men det visade sig vara beroende på att de ville avvakta den amerikanska mellanvalskampanjen. Men de utnyttjade de där 14 dagarna effektivt att så gott som osynligt, eller till stor del osynligt, dra sig ur och få med sig det mesta av de hade av de 20 000 man som var grupperade i Cherson-brohuvudet.
Och nu nämnde du tidigare då att man har samlat en viss reserv då för att kunna använda till en ny offensiv. Och det har ju talats mycket om, ja, Putin är på besök i Belarus idag, vet vi exempelvis. Jag undrar om inte Lavrov var där också. Mm. Att det talas om att man ska försöka norrifrån igen från belarusiskt territorium med eventuell belarusisk hjälp. Det skulle vara en väg att gå framåt. Vilka utsikter har en sån rysk offensiv att lyckas?
För det första, Vitryssland vill inte. För allt smör i Småland. Mm. Deras förband är av ganska dålig karaktär. Och de vill helst hålla sig utanför. Men de har ju karaktären av en vasallstat. Så frågan är vilken egen slutskraft och förmåga de har. De har försökt köpa sig tid genom att skicka de avancerade stridsvagnar och kanoner de har till Rysslands stöd. Men skulle de gå med i kriget så kommer det inte att avgöra krigets utgång. Det kommer möjligtvis förlänga lidandet, inte mer än så. Så att det kommer inte påverka det hela i sin helhet, bara tidsförloppet.
Vad gör Ukraina för att förbereda sig för en eventuellt sån offensiv om den kommer?
De gör nog mycket och de gör det i det tysta. Men vi vet ju att de har åtminstone 500 000 och säger att de har ett hemvärn på 500 000 man till. Så de har ju mycket folk. Men de har ju sagt exakt vad de behöver. Mm. I form av 300 stridsvagnar, 700 pansarskyttefordon och allting sånt där. Och det skulle de behöva, för med det så kan de inte bara hålla fronten, utan då kan de också göra rejäla offensiver. Mm. Och det behövs.
Ja, för den här offensiven du nämnde tidigare då, om man då Ukraina skulle fortsätta söderut och gå ner mot Svarta havet-hållet helt enkelt. Är det någonting som är möjligt att det kommer ske i vinter, och vad krävs för att det ska lyckas i så fall?
Ja, ukrainarna har ju varit duktiga på att överraska oss positivt, och vi kan bara stödja dem så gott det går med det de vill ha, och sen har de ju haft en ledarstil och en strategi och fasindelning som har varit överlägsen den ryska och lyckats. Så det får vi verkligen hoppas. Alltså, drömläget är ju att de som säger klipper och går ner mot Svarta havet så att Krim blir isolerat. Eller det att det bara finns den gamla järnvägsbron kvar, eller skärkbron. För den ryska självbilden, den vilar på tre ben. Om du åker till Ryssland och frågar så här, vad ska jag se som är vackert? Då kommer de säga Moskva, och det är vackert. Va? Och så frågar du, vad ska jag se när jag har sett Moskva? Då kommer de säga, du ska se Sankt Petersburg, det är otroligt vackert. Ja. Ja, så har du sett det. Vad ska jag se mer? Då kommer de säga Krim. Så den ryska självbilden vilar på de här tre fundamenten eller benen. Och när någon av dem är hotad, då är Ryssland och därmed Putins ställning allvarligt hotad. Därför är det viktigt att hota Krim.
En fråga lite vid sidan om, men som jag ändå är nyfiken på. Du som svensk officer, vad kan Sverige och svenska försvarsmakten lära sig av det som har skett i Rysslands krig mot Ukraina? Eller av Ukrainas försvar, närmare bestämt?
Massor. Allting måste ske mycket fortare avseende utveckling och implementering. Här har du ju omloppstid från idé till ett färdigt vapen på 6 månader. Därför de är tvungna, och inte planeringscyklar på kanske 10-15 år. Sen taktiska varianter, drönarkriget har varit helt avgörande, den tredje dimensionen, det vill säga luftvarianten och luftherraväldet. Och sen så ledarstilen. Och där ligger vi ganska väl framme. Vi har ju en mycket delegerad ledningsstil med att uppmuntra initiativtagarna och så kallad målstyrning eller uppdragstaktik. Och den har ukrainarna också. Den ska vi ta väl vara på. Den har ju utvecklats väl. Så det finns både positiva erfarenheter och många lärdomar att dra för att bli bättre. Och vi behöver bli bättre, för som sagt, vi måste förbereda oss för att det kan bli värre innan det blir bättre.
Och vad skulle det där som skulle kunna bli värre, vad skulle det kunna vara?
Nej, det är att kriget eskalerar. Mm. Såklart att det är att än mer människor, varje dödsfall är värre, men att kriget eskalerar utanför. Och flera länder dras in, och det finns ju inte uteslutade kärnvapenscenariot som är tankar om det otänkbara. Så att det finns, även om sannolikheten är inte stor, så är ju risken multiplicerat med konsekvenserna förfärliga.
Just nu pågår ju, som vi vet, ryska terrorangrepp mot civila mål i Ukraina. Bland annat slår man mot elnät och andra civila försörjningssystem. Jag antar att det är till för att knäcka den motståndsviljan. Hur framgångsrik tror du den krigsföringen är?
Under andra världskriget, när amerikanerna och engelsmännen, får man nog säga, terrorbombade tyska städer och ödelade dem, så visade sig ju att det minskade inte motståndskraften. Det var först när man började inrikta sig på de kritiska punkterna i det tyska försörjningssystemet som bränslesystem som man fick en effekt. Så jag tror inte det här minskat Ukrainas motståndskraft i befolkningen. Tvärtom tror jag man bara blir mer och mer beslutsam. Men om man lyckas knäcka, så att säga, försörjningsförmågan, då är det allvarligt. Men hittills är det ju imponerande vilken snabb återtagningsförmåga som Ukraina haft. Dels att förbättra luftförsvaret med väststöd. Man skjuter ju nästan ner 4 av 5 som, robotar som kommer. Och dels att få upp systemet igen. Alltså det, vi har ju mest sett, hittills mest sett värmeavbrott och vattenavbrott på 2-3 dagar innan man har fått upp det. Men så, ja.
Du skriver i boken så här, jag ska citera dig. Putin kan inte vinna kriget, han kan bara förlora. Det tycker ju jag låter ändå hoppingivande. Hur har du dragit den slutsatsen?
Ja, men det är på de ekonomiska grunderna. Det är baserat på 2 förutsättningar. Alltså den västerländska ekonomin är liksom 20 gånger större än ryska. Om du tittar bakåt på första världskriget, så när USA gick in 1917 så tog det 1 år, pang, så var det över, va? När USA gick in 42 så tog det 3 år, men då skulle man både hjälpa till att besegra Nazi-Tyskland och sen Japan. I världen, och än mer idag, i en mer högteknologisk värld, så är det när USA bestämmer sig, och så länge de bestämmer sig, så blir det så. Samtidigt som det hela tiden bygger på att ukrainarna håller motståndskraften uppe. Och med de 2 förutsättningarna så har Ryssland ingen chans. Och det tror jag Putin visste. Det var därför han gick in för att göra det på 3-5 dagar, så det skulle bli. Jag tror de har vet att de har långsiktigt ingen chans att vinna detta krig.
Mm. Och du spekulerar, eller ska säga, du diskuterar ju olika framtida scenarier i boken, några stycken. Vilka ser du som sannolika? Och varför?
Det företrädande är ju det som att Putin vill vinna tid. Han vill vinna tid genom att ukrainarna ska frysa. Att Västeuropa ska tycka det är dyrt med gas- och elpriser. Att Trump kommer tillbaka till USA. Alltså, någonting som han inte... Att Kina gör krig med Taiwan. Någonting som han inte ser i, men som skulle kunna förändra förutsättningarna. Någon from förhoppning från hans sida. Det är huvudscenariet. Ett annat scenario som inte ska uteslutas, det är ett motsvarande scenario från första världskriget. Alltså då... Ryssarna tål hur mycket, så att säga, hardship eller lidande som helst när det gäller försvara moderlandet. Och det var ju 20 miljoner som dog under andra världskriget när de försvarade Moskva och moderlandet. Men detta är inte moderlandet. Och det var det inte heller första världskriget. Då var man i Polen och då var det vinter. Det var ingen mat och man förstod inte varför man var där. Och då reste sig den gamla kejsararmén upp ur skyttegravarna och gick hem. Och sen blev det då kuppen med Kerensky, och sen blev det så här revolutionen, och sen blev det då freden i Brest-Litovsk. Så ett sånt scenario finns, och vi har ju, alltså underrättelsemässigt så ser man ju och hör allt, och det finns såna tendenser inom den ryska armén, att man inom, bland soldaterna, när de talar hem, att de vill liksom resa sig upp och gå hem. Sen är den ryska befälhavaren, han har ju polistrupper. Så antingen är ju läget så förfärligt för de ryska förbanden, antingen blir de skjutna framifrån av ukrainarna, för det dör ju ungefär 500 ryssar om dagen, eller också blir de skjutna av polistrupperna om de skulle, så att säga, retirera och dra sig ur. Det är en förfärlig situation för alla parter, även för ryssarna.
Mm. Jag tänkte det när du nämnde första världskriget. Du skriver också på något ställe i boken att relativt sett så har det ju faktiskt hunnit stupa fler nu för Ryssland, vad jag förstod, än vad det som gjorde för Tsar-Ryssland under första världskriget.
Det kan mycket väl vara så, ja.
Ja, det var någonting att det har varit...
Men vi vet att det stupade 10 000 i Afghanistankriget. Ja. Och nu är vi uppe i 90 000, va? Och då, det fällde ju Sovjetunionen. Det var ju en av sakerna som gjorde att Sovjetunionen föll samman, så att...
Ja, man tänker ju då att varje stupad soldat har ju en familj hemma, ja, och skolkamrater hemma, och varje berättelse kommer ju hem förr eller senare, så att säga, om en stupad person, och det tänker man ju också kommer att påverka hemmafronten förr eller senare.
Men Putin har ju strypt upp informationen. Alltså alla medierna, det är ju förräderi att säga någonting. Och han låser ju in folk, och den här sociala medietjänsten Telegram är ju kraftigt övervakad. Så att han har tänkt på det också, den skurken.
Men sagt, just nu vill han vinna tid. Han väntar sig att någonting oväntat ska hända som kommer tala för honom, för att allting talar emot honom just nu. Kan man sammanfatta läget? som så ungefär.
Ja, men man ska ändå inte underskatta det hela och man ska inte ta det för givet. Men det får inte bli att vi liksom litar på att det sker, utan vi måste verkligen stödja dem än mer med allt det de behöver. Då kommer vi och västvärlden att vinna och då kommer vi ha tillbaka vår vardag och vår värme för Ukraina och den frid och frihet och demokrati vi vill ha.
Och rent konkret, om vi hade statsministern här i rummet, vad ska Sverige göra nu?
Jag tycker vi ska skicka artillerisystem. Vi ska skicka generatorer, filtar, värmeverk för att stödja civilsamhället. Och vi ska stödja vapen för offensiv krigföring som artillerisystem och pansarvärnsvapen samt pansarvärnsvagnar.
Just det. Och om allt detta och mycket mer skriver du alltså i din bok som heter Putins krig, som precis har kommit ut och säljs i julhandeln. Så det kan vi väl rekommendera som en lämplig julklapp.
Ja, och viktigt är att säga alltså att förutom tryckkostnaderna så gör vi allting pro bono. Så varenda öre förutom tryckkostnaderna går till Ukrainas sak.
Det får vara ytterligare en anledning till att införskaffa boken. Stort tack Nils Bildt för att du ville komma hit och prata med mig idag.
Tack själv.
Nils Bildt alltså, som precis har kommit ut med boken Putins krig, som ges ut av tankesmedjan Fri Värld. Den kan man köpa där böcker kan köpas. Stort tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och har ni någon specifik fråga till Nils så kan vi säkert vidarebefordra det till honom också. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.